och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Rebecca Eidenert, vd för studentbostäder i Norden, kommentera bolagets rapport för första kvartalet 2024. Intervjun görs av Sverre Retour. Men först lyssnar vi på en snabb analys av Viktor Hökenhammar, analytiker på Pareto Securities.
Då var det dags för snabb analys av studentbostäder i Nordens första kvartal 2024. Bolaget fortsätter att växa och jämförbart bestånd där hyresintäkterna upp med 5,4% jämfört med föregående år, trots högre vakanser. 73% av hyresförhandlingarna 2024 är avslutade med en genomsnittlig höjning av 5,4% för det svenska beståndet och 4,9% totalt i Norden. Under kvartalet har 512 lägenheter färdigställts i Stockholm och det stora tillskottet mitt i terminen förklarar den höga vakansgraden om 11,5%. Rebecca skriver sitt vd-ord att hon är konfident att samtliga lägenheter ska vara fullt uthyrda till höstterminen, vilket vi bedömer som sannolikt givet att 1. Alla lägenheter är inflyttningsklara och 2. Gemensamytor och utemiljön kommer att färdigställas under våren. Räntetäckningsgraden enligt nuvarande intjäningsförmåga med normaliserad vakansgrad uppgår till 1,3 gånger. Bolaget har frångått förvärvsavtalet av 173 studentbostäder i Köpenhamn på grund av förändrade marknadsförutsättningar och försenat projekt, vilket medför transaktionskostnader om 11 miljoner kronor som påverkar förvaltningsresultatet för Q1. Enligt Rebecca är fokus under året att stärka balansräkningen och förbättra det löpande kassaflödet för att framöver återgå till tillväxt. Och man har rapporterat nettoupplåningsgrad om 71,3% i utgången av första kvartalet. Sen har man också en ny styrelse på plats och nya finansiella operativa mål kommer att komma under året. Investeringskriser som vi ser är den unika exponeringen som det enda renodlade studentbostadsbolaget på svensk aktiemarknad med en kontracyklisk efterfrågan. Aktien handlas när den spelas in till 74% rabatt mot rapporterat substansvärde. Och för att få tillgång till våra analyser kan ni signa upp er som kund på paretosec.se.
Hallå Rebecca.
Hej Sverige.
Hur är läget?
Det är bra.
Mm. Nu är vi tillbaka i studion, det är ganska skönt tycker jag.
Ja, då blir det lite mer på allvar.
Ja, det är tråkigt när man kör såna här videosamtal. Man är liksom alltid trevligare att ses.
Mm, det är det.
Ja, är du nöjd med rapporten?
Ja, men det är jag, absolut. Det är väl precis så som vi har flaggat för tidigare. Mm. Att ja, vi har ju haft en stor del av våra lån rörliga. Och nu så börjar vi refinansiera och låsa upp räntorna.
Mm.
Och till hösten så kommer det se betydligt ljusare ut.
Okej, jag kommer komma till frågan igen. Men är ni rädda att ni låser in er i för höga räntor? Nu fick vi en räntesänkning idag.
Ja, nej, men alltså, räntor, där måste man ju ändå liksom fundera långsiktigt. Vi har ju andra lån som kommer refinansieras under vintern. Så att man behöver börja någonstans, och det har vi gjort.
Okej. Om vi börjar med det operationella.
Mm.
Det är ett, som du konstaterade, det är ett intensivt kvartal.
Ja.
Kallt och intensivt.
Ja.
men det är ju mycket kyla, om man säger så.
Jo, men så är det, och det har det ju varit över hela Sverige verkligen. Vi ser ju det nere i Malmö där vi har fastigheter. Det har ju kommit mycket snö och de flesta vintrar kommer ingen snö alls. Mm. Så att det är klart, det har kostat.
Är det något annat vinterrelaterat? Alltså snöröjningar, värme, alltså hur funkar det? Ni kör väl inte trippelnettavtal med era
bostadshyresgäster? Nej, men det gör vi ju inte, utan det är ju liksom vanliga bostadskontrakt, så att det är vi som står för den kostnaden.
Mm.
Sen så är det ju så, vi har ju här nu liksom kommit till det skedet då våra projekt är färdigställda. Där är det ju så att vi har en del vakanser fortfarande i dem, och det är inget konstigt när de kommer mitt i en termin, utan vi är fullt övertygade om att de kommer vara uthyrda i augusti. Men såklart så kommer det ju kostnader med det också, där vi såklart värmer upp husen under den här tiden. Vi kan liksom inte bara stänga av allting.
Mm. Mm. Nej, vakanser kostar pengar, så är det ju. Ni har ju liksom en ganska rejäl ökning på intäkter. Men inte så mycket på kostnaden. Ni har en ökning på kostnader också. Som är lite större än den på intäkter. Mm. Det är därför. Alltså det är vintern och det är vakanserna som förklarar.
Ja, jo, men precis. Det är förklaringarna. Under förra året så låg vi väldigt bra liksom kostnadsmässigt. Hade i princip inga kostnadsökningar alls. Och sen så kommer ju det, och det är framförallt på taxibundet. Det är liksom mycket vatten, värme som har höjts ordentligt. Mm. Och det är ju en annan diskussion kring liksom den monopolmarknaden och så. Men det är liksom den krassa sanningen.
Så det är listprishöjningar?
Precis. Okay. Och sen så är det alltid så när man får in ny produktion. Ja, men det tar ett tag innan liksom systemen är justerade. Stockholmsprojektet är jättestort. Det är klart att där tar också tid tills det är justerat och klart.
Mm. Hur mycket av de här 15% intäktsökningen kommer från projekten, och hur mycket liksom är hyreshöjningar och sådär? Alltså jag tänker att någonting får ni redan av projekten, va? Vissa är väl inflyttade?
Ja, men precis. Så är det ju. Och vi har ju färdigförhandlat 74% utav våra fastigheter. Och där ligger vi på ett snitt på 5,3%. Så att, det är ju riktigt bra.
Mm. Hur mycket har ni kört? Ni kör bara ett år i taget, eller?
Ja, vi har någon fastighet där vi har en tvååring.
Okej. Bra.
Och det är väl också bra att flagga upp att när vi har gjort den här tvååringen så ligger det på 4,75 för nästa år höjning. Så att det kommer nog ligga där strax under femman även 2025 års hyresförhandlingar.
Det är lite intressant det där, för nu är det ju i stort sett ingen inflation alls. Sen får vi se vad räntesänkningen kommer ge, men det är lite intressant att se vad som kommer hända nästa år om de som gjorde två års höjningar sitter på vinnande hand liksom.
Ja, samtidigt så är det ju så, när de här tvååringarna finns så tror ju jag att det kommer ju liksom landa där omkring. För att nu har vi redan överenskommelser som ligger på den nivån. Och det finns ju även treåriga överenskommelser där det då för 2026 då ligger runt 3,5.
Lovar. Ska vi prata lite om Stockholmsprojektet? Det är framförallt det som är, liksom, och Norrköping var det, va?
Norrköping också, ja.
Det leder ju till, ni har ju en vakansgrad på 11%. Eller ökning med 11%.
Vi ligger på 12 ungefär.
Ja, på 12. De ser du framför att de är fyllda till hösten?
Ja, men absolut, det ser vi redan nu. Vi har ju skrivit en del blockhyresavtal som vi har kommunicerat. Idag ligger vi väl med även de som är uppsagda liksom för omflytt på 150 lägenheter till augusti. Och det kommer ju inte vara några problem alls att hyra ut.
Hur ser efterfrågan till studentbostäder ut rent generellt? Alltså om vi tar en punktskattning så att säga.
Ja, nej, men alltså det är ju utmaningen med studentbostäder under våren. Och jämför vi med liksom de nordiska länderna så är det ju speciellt här i Sverige där vi har 3 månaders uppsägning. I Norge till exempel skriver man ju alltid ett 1-årskontrakt och sen så får man säga upp terminsvis. Men det har vi en utmaning här med såklart liksom juridiken. Men också med att, ja, men gör inte de andra bostadsbolagen det, då kommer ju inte vi heller kunna hyra ut på det sättet. Så att det är ju klart att ofta så har ju vi ingen vakans alls under hösten, och sen så under våren så liksom trillar det in. Där får man ju titta på ort från ort. Det är också en problematik, tycker jag, med att det finns inga prognoser hur universitet och högskolor ska växa. Och med tanke på hur lång tid det tar att bygga så är det ju väldigt svårt att få ihop den ekvationen.
Så ni jagar hela tiden så att säga?
Ja, jo, men alltså, det tror jag, alltså, det får ju alla göra idag. Det är skillnad för 10 år sedan. Alltså då var ju uthyrning en liksom administrativ syssla så ser det inte ut idag. Idag måste du ju liksom jobba med sälj också. Okay. Och sen så det vi ser också som liksom är lite svårt och utmanande, och det, jag tror att det är därför också det är så viktigt att vara helt specialiserad på studentbostäder. Det är ju att de olika högskolorna och universiteten tar ju in liksom i antal väldigt olika år. Och sen så har vi också nu med de fysiska studieplatserna och distansplatserna. Mm. Där det är väldigt stor skillnad på hur lärosätena hanterar det här. Vissa ökar ju otroligt mycket på distansstudierna. Men där vi också får höra att det är mycket mer avhopp bland studenterna.
Det är lättare att hoppa av det.
Ja.
Ja, ja. Det pratas ju mycket om... Ja, om vi nu liksom pratar lågkonjunktur, högkonjunktur. Mm. Vi har varit inne på det tidigare poddar. Att ni ser ju liksom en jag ska inte säga en anstormning till lärosätena, men det blir ju liksom i en sämre konjunktur då är det fler som börjar plugga. Det är ju folk som förlorar jobbet tyvärr och liksom kanske inte ger upp utan söker och ska hämta nya kompetenser.
Mm.
Nu får vi en räntesänkning. Mm. Kommer nog ge lite svung i ekonomin.
Absolut.
Vad liksom, tror du att det kommer påverka er på något sätt? Jag fattar att det påverkar er positivt på många sätt.
Ja, på siffrorna påverkar oss positivt.
Men kan det finnas negativa effekter också?
Nej, men alltså, och här är det ju också speciellt. Tittar vi på studenterna så har ju de ändå fått en ökning under förra året på 10% och även i år på 10%. Det finns ju inga lönetagare som har fått.
Mm.
Studenterna har ju fått det bättre och så blir det ju när man diskuterar studentbostäder också. Liksom, min generation la ju väldigt mycket mer på hyran än vad de gör idag.
Även min. Men du, ska vi prata lite förvaltningsresultat och det finns ju andra, och det är ju negativt. Vilket innebär att ni har ju pengar ut så att säga, som det är idag. 5 miljoner, men det finns förklaringar.
Absolut, vi har ju engångspost där. Precis, stämmer.
På 11 miljoner, ja.
Och
det är den här Danmarksaffären som med facit i hand du säkert inte hade velat gjort.
Ja, alltså så här, i de här tiderna så behöver man ju ha många olika vägar att titta på. Där var det ju så att vi hade ett SPA undertecknat för att tillträda den fastigheten i Köpenhamn. Sen så blev ju den försenad och vi förhandlade oss till då en ersättning från säljaren. Men samtidigt som vi höll på med den affären så tittade vi också på andra affärer. Och nu när det blev så här så kunde vi också stänga dem. Och det är därför den engångsposten är med där.
Okej. Så det är inte den affären som kostar dig pengar?
Nej,
okay, det är inte. Okay. Sen har ni ju faktiskt sålt 2 fastigheter nu efter kvartalet, så vi kommer få prata om det i nästa podd också. Men berätta lite mer där. Karlstad har väl varit en av era stora, viktigare städer?
Absolut. Men där är 2 fastigheter i centrala stan. Som vi köpte 2019. Egentligen inte behöver vara studentbostäder, för att det har byggts väldigt mycket vid campus. Och strategiskt så tycker vi att det här är en del som vi kan plocka bort från portföljen. Hamnade hos en lokal aktör, en långsiktig ägare till dem, som vi tror är väldigt bra.
Och fastighetsvärde 133 miljoner, och det är i linje med värdering, som heter så fint.
Precis.
Ja. Värdering då? Vilken radioövergång det var. 5% som i snittyield. Och den höjs ju ändå rätt, inte kraftigt kanske, men ni får ju ändå en ganska stor värdeeffekt även det här kvartalet. Har det bottnat nu? Eller toppat utifrån vilket perspektiv man har?
Ja, det är såklart svårt att liksom sia om, men vi är ju precis där någonstans. Okay. Det kanske blir mindre justeringar liksom i Q2, kanske till och med uppgångar, men jag tror inte det kommer röra sig speciellt mycket i Q2.
Okej, okay, så det kommer bli ett det är kanske inte ett slutande plan, men i alla fall ett platt plan.
Ja, det tror jag.
Bra. Men du, ska vi prata lite finansiering också? Det gillar vi. Ni har ju fortfarande den här obligationen. Ni har ju sänkt era räntekostnader.
Det har vi gjort.
med nästan 3 procentenheter, va?
Ja, men precis. Vi har ju lagt om en del lån och det är ju såklart byggnadskreditiv som vi har till slutplacering.
Okej. Men den här obligationen, det är den som sitter och skaver?
Ja, men och där har vi ju, alltså det vi jobbar för just nu, det är ju att banta balansräkningen. Och såklart så är ju obligationen det vi vill bli av med först.
Mm. Mm. Kommer ni behöva sälja någonting för att bli av med den? Alltså få in...
Alltså ska man vara ren krasst, ska vi lösa obligationen 2026, så är det klart att vi behöver sälja något. Alltså, kassaflödet räcker inte för att täcka obligationen. Det finns ju olika steg att liksom ta i det här, att amortera obligationen delvis. När det finns en mindre summa kvar så kan det finansieras på annat sätt. Så att det får vi väl se vad som händer och sker med det.
Men det är ingenting ni kan refinansiera i bank eller emittera nytt kapital?
Alltså idag finns det ju inga planer på någon ny emission, utan vi jobbar på och Karlstad var liksom ett första steg och precis som alla andra som jobbar med att ta ner sin skuldsättning, så är det ju klart att man tittar på vilket sätt man kan renodla portföljen och vilka strategiska fastigheter som man känner att man kan överlämna till någon annan.
Så vi kan förvänta oss mer?
Det får du se.
Det var ett luddigt svar, men ja. Tror jag fattar.
Ja.
Bra, ska vi prata lite om de här momsgrejerna? Vi pratade ju lite om det förra gången.
Jajamän.
Men ni har, det skriver ni efter att vi pratades vid, den 22 februari. Då fick ni anstånd gällande betalning av redovisat mervärdesskatt om cirka 50 miljoner.
Exakt.
Är det hela den här summan som ni fick avslag på i förvaltningsrätten, eller?
Ja, precis. Det är hela summan.
Hur långt anstånd är det?
Ja, det är ju tills den kommer upp till kammarrätten helt enkelt. Och det kommer ett beslut därifrån.
Okej.
Okay. För vi har ju överklagat.
Har du någon form av tidsguidning där?
Det vi vet är att kammarrätten ändå brukar behandla deras fall inom ett år. Så att det är troligtvis början på 2025.
Okej, okay. Okej. Okay. Finns det inga fler sådana skattegrejer som ligger...
Nej, inte vad jag vet i varje fall.
Nej, bra. Ska vi också prata Handelshögskolan? Du nämnde lite blockhyresavtal innan. Nu vet jag att vi har pratat om det här förr. Men som vi pratade om innan vi satte så här, vi börjar bli till åren komna. Så vi får liksom... Du får förlåta mig att jag inte minns riktigt vad vi sa. Visst är det så att Handelshögskolan inte liksom hyr av er, utan de förmedlar, eller hur funkar det?
Nej, men alltså de hyr utav oss, så att det är de som betalar hyran. Däremot så hjälper vi dem administrationsmässigt med att skriva kontrakten, och det handlar mest egentligen om fastighetssystemen, så att hyresgästen kommer in, så att de kan komma in i våran app och felanmäla. När vi skickar ut information så får de den direkt.
Okej. Okay. Men hyresgästen hyr i sin tur av Handelshögskolan?
Ja, exakt.
Vet du, är det liksom doktorander eller utländska? Har du någon koll på vad det är för liksom?
Nej, men det är väl förstaårsstudenter, och sen så har de en del amerikanska studenter. Så att de här avtalen, de 107 lägenheterna är uppdelade i två avtal då.
Så det blir fester på.
Ja. Jag tycker det här är väldigt kul. Vi ser ju flera skolor och lärosäten har kontaktat oss. Det vi ser är ju just att konceptet som vi har byggt passar ju verkligen dagens studenter. Och det ser skolorna också.
Okej. Bra, jag tänkte vi skulle runda av lite med bostadskön också. För den lyfter du ju i vd-ordet, att ni har nått en milstolpe på 30 000 personer i kön. Ja. Varför är det en milstolpe? Hade det inte varit bättre att det var noll i kön och alla hyrde?
Ja, nej, men här är det ju ändå så. Vi startade upp vår egen kö förra året i april. Och nu har vi 30 000 i den kön. Den vill vi ju såklart ska fortsätta öka, och det kommer den ju göra. Vi har ju också en unik kö genom att först och främst så är den gratis. Du kan ställa dig när du är 13 år. Och du får dessutom tillgång till alltså flera orter orter i Sverige. För att ofta så är det ju så att om man ställer dig i kö till ett kommunalt bolag, då är det bara den staden.
Förklara nu för mig som om jag var 13. Jag minns när jag var ekonomireporter på Island en gång i tiden, och det snackades mycket om då ett av de isländska investmentbolagen. Det var innan kraschen. De hade köpt massa aktier i American Airlines, tror jag, snarare än Delta. Och då var ju en av de stora grejerna var att då får vi tillgång, då får liksom, kan vi ta över deras sån här punktprogram, du vet. Resepoäng. Och där fanns det jättestort värde, vilket jag aldrig begrep, eftersom det är bara en commitment. Alltså det är bara en förpliktelse som kommer att kosta dig pengar någon gång. Jag tänker här också, finns det något värde i kön? Alltså, jag ska fatta inte monetärt kanske, men för aktieägare som vill köpa i SPS, ska man liksom...
Jo, men vi,
här finns en kö, det är jättebra.
Men det här har vi pratat om egentligen sen vi startade, och jag har funderat mycket kring det här. Alltså, vi är väl inte där ännu, men jag tror att det kommer finnas ett värde på kön, absolut. Jag tror att det kommer, alltså våran kundgrupp har ju ett värde, för att eftersom det oftast är första gången du flyttar hemifrån, och jag kan ju bara se till mig själv att jag är ju samma försäkringsbolag fortfarande som när jag flyttade hemifrån, att komma åt de här människorna, det kommer ju andra också vara intresserade utav. Och vissa sådana delar har vi ju redan i våran app med liksom mer försäljning utav men till exempel försäkring.
Så typ partners.
De
kommer inte bo hos er resten av livet.
Nej, men det kommer de inte göra, men jag tror de kommer inte automatiskt byta försäkringsbolag den dagen de flyttar.
Nu är det ju en Q2 som pågår. Och det har inte varit någon sån där vädermässigt fantastisk. Hur påverkas ni av ett dåligt vårväder snarare än en kall vinter? Vad har man att vänta sig?
Ja, vi får väl se om det snöar ända här i slutet på maj. Nu har de ju för snö idag också. Ja. Men det brukar ju ändå inte påverka i samma grad som det gör Q1-an. Det gör det ju sällan. Ofta är ju Q1-an också... Det liksom är början på året. Folk kommer tillbaka, vill liksom få lite saker gjort. Ofta så är det ju så att det finns en större kostnadsbas i Q1 än Q2.
Har du koll på jippofrågan det här kvartalet?
Nej.
Det är ju vår. Det är 2 grader och regn ute idag. Så jag vet inte om det här är vår. Men det är ändå vår, det blir grönare ute. Alltså det borras ju i fastighetsbranschen, brukar vi tjata om lite grann i fastighetspanelen till exempel. Och så. Men känner du ett vår i branschen och en vår i studentbostäder i Norden?
Ja, men det måste vi väl säga nu när första räntesänkningen har kommit här på morgonen, verkligen. Jag tycker, alltså för studentbostäder så... tycker jag verkligen man ska kika på intjäningsförmågan och den liksom normaliserade. Där ser vi ju att vi kommer upp i en överskottsgrad på 70% på portföljen. Det är högt för bostäder. Och det är ju tack vare att vi har de här högre hyrorna per kvadratmeter som vi bara har små lägenheter. Så att vi jobbar på och kommer kunna leverera betydligt högre liksom kassaflöde. Alltså jämför man oss med någon, nu ligger vi liksom snart på 8 miljarder. Jämför man oss med någon annan som har vanliga bostäder på kanske 13-14 miljarder, så tror inte jag att vi är så långt ifrån kassaflödesmässigt.
Vi har ju pratat, nu kommer en extra fråga på den här. Vi har ju pratat om det här tidigare. Det är liksom, ni har ju haft en ganska tuff period. Känner du att ni liksom börjar skönja målet någonstans?
Ja, men vi blir aldrig nöjda. Så jobbar vi. Men vi har tagit väldigt många... Vi har kunnat pricka av väldigt mycket under det här kvartalet. Och det kommer vi fortsätta göra fram till sommaren. Och så fort vi är klara med något, så sätter vi upp nya mål. Det är så det är.
Så det är inte tröstlöst knet, så att säga? Utan ni känner att ni kommer någonstans?
Absolut.
Okej, ja, men toppen. Stort tack, Rebecka.
Tack själv.
Och tack för att ni har lyssnat.
Det här programmet görs på Beppo.